Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Den här veckan är vi sponsrade av Klarna. Som vi känns skitkul att ha som samarbete med, där vi gör roliga saker i appen, skriver lite artiklar och tips så man kan svara på frågor och grejer. Men vad ska vi säga om Klarna så här initialt? Idag är det ju ett riktigt Klarna avsnitt, Mattias, där vi ska liksom försöka svara på de frågorna som har kommit in och göra lite snillen spekulerar är väl att ta i. Men du och jag spekulerar i alla fall.
Ja, men vi spekulerar och säger att ja, men Klarna går ju från Klarna till Klarna. Nej, men alltså det jag vill ha sagt är att jag nu, när man har kommit i kontakt med Klarna på ett närmare vis och man ser mer runt omkring sig när man är ute på nätet och hur faktiskt smidigt det är. Jag har varit lite så här, lite försiktig ändå med internethandel. Jag känns tryggt att gå in och köra via direkt via banken och jag tar hellre kostnaden direkt och så. Men jag måste säga att nu har jag verkligen liksom dissekerat och använt funktionerna och jag tycker att det är riktigt, riktigt bra. Det är så. Jag är en stolt Klarna-användare. Så nu får jag betalt för att säga det, men det hade jag sagt ändå. Så är det faktiskt.
Mm. Ja, vad kul!
Och vi har ju också ett fint samarbete med dem i deras app. Så att, mitt tips är också att man går in i Klarna-appen och sen går man ner under inspiration. Och där så kan man gå in och ställa frågor till oss. Och det kommer in jättemycket frågor och vi kommer att beta av dem allt eftersom. Så att, har ni funderingar och tankar, gå gärna in på Klarna-appen och ställ frågor där. Superenkelt.
Yes. Nu får du fråga mig om jag har gjort något spännande i veckan.
Nu måste jag fråga dig en grej. Har du gjort något spännande i veckan?
Du, det har jag. Jag har ju köpt en ny lägenhet.
Har du gjort det nu?
Ja, så plågsamt detta att... Ja, men lugn nu, det kommer här. När jag och Andrea försökte få Primus så var ju det tufft för oss och det var liksom, det gick inte och så går en månad och sen så är det liksom pinka på någon sticka igen och så gick inte och gick inte. Vi höll på i många år och försökte få barn och att försöka köpa lägenhet är faktiskt helt annorlunda men ändå lite samma. Man liksom går på någon visning, kärar ner sig någonting, budar och så gick det inte för den gick upp till någon annan. Och sen så på det igen och sen så bokar man in visning och tänker på onsdag ska vi se den där, det kommer bli kanon. Och så är det hur mäklaren av sig säger, nej den är såld för visning. Och så får man, och till slut blir man ju så här, jag orkar inte, nu måste jag ta rast, jag orkar inte engagera mitt boende en gång till som ändå inte blir av. Men, och vi var så för en vecka sedan som Andreas här, nu får vi ta paus från detta om det inte blir någonting med det vi har på gång nu. Jag spelar ingen roll vad du sticker upp för prospekt i ansiktet på mig. Jag blir ingen sugen på att titta. Liksom. Och då hände det. Då var det faktiskt så att vi lyckades få till en affär. Och då går man ju på Kungsholmen, sig kvar på samma ö men större och sådär. Men det som är roligt är ju att man har den här processen. Jag vet inte om du har haft den, men att man börjar med...
Men jag måste fråga vad det är med er och Kungsholmen, men det kan vi ta sen. Ja. Fortsätt.
Ja, mm. Nej, men man börjar ju med att man tänker att det här kommer ju inte gå vägen. Man har ju varit med förr. Den kommer dra iväg för mycket liksom. För jag är ju väldigt mycket så här som vi har pratat om tidigare. Jag tittar och sen tänker jag, vad är den värt för mig? Och sen hamnar inom det, ja, då var det väl rätt. Hamnar inte inom det, då var det inte rätt. Då var det inte så. Så är jag ju, ser jag en snygg kavaj, då tänker jag ju, vad ska det stå på prislappen för att jag ska köpa den innan jag kollar på prislappen? Så blir jag inte liksom lurad av, åh, är halva priset liksom. För mig var den liksom så här snygg. Och så var det här också, då tänker man så här, det kommer inte bli, för det har vi varit med för, det kommer inte bli. Sen blir det färre och färre kvar budgivning. Tänker man så här, fan, det kanske kan. Ja, det kanske kan gå ändå. Och sen så till slut är det så här, ja, nu är det ju vi. Det är bara vi kvar, vi ska skriva ikväll. Och då tänker man så här, ja, men du vet, det kan hända saker under dagen. Det kan komma in något nytt, de kan ändra sig. Liksom ingen mening att hålla på och fira i förväg. Sen är det en timme kvar, tänker man, det blir. Mm. Och då sätter en helt ny känsla in som är, helvete, har vi missat något? Om ingen annan, liksom, först tänker man att andra har missat en pärla, sen tänker man, det är jag som har missat, det är något uppenbart fel på den här som gör att ingen annan vill ha den, liksom. Det är en kort runda av panik i huvudet när man tänker så här, nu skriver jag på ett avtal för en massa miljoner här och ingen annan tyckte det var en bra idé, då måste det uppenbarligen vara dåligt, liksom. Ja, känner du igen den där torskfrossegrejen på slutet där? Mm. Mm.
Särskilt eftersom vi också utger oss för att vara lite ekonomiska experter. Där vi ju också borde vara där med tanke på alla kloka människor vi har haft i våran podd sista åren. Och vi har pratat väldigt mycket om bostadsekonomi. Och,
ja, vi har ju fått mycket tips på vägen. Mm,
ja, vi har ju fått så mycket tips som väldigt få kan få som inte jobbar i fastighetsbranschen. Så måste vi ju vara en av de mest upplysta. Och då är det ju extra jobbigt om man springer på någonting och missar något sånt där uppenbart. Som att det ska byggas vind nästa år eller som att föreningen har något skumt eller att man inte äger marken fast man trodde det. Det behöver ju inte alltid vara nackdel. Men det kan ju vara många sådana här elementära grejer som man då missar. Men gick du igenom då alla de här tipsen som du har fått genom podden och att du dessutom är mäklare faktiskt? Men alltså, har du någon lista då? Så här, checkar du av?
Ja, det har jag ju, men den blir ju slarvigare och slarvigare för varje runda man gör. Alltså när man har kört liksom, som jag har ju hållit på nu då, vi beslutade oss ju för ett halvår sedan ungefär att vi ville bo kvar i Stockholm som huvudboende och inte Spanien som huvudboende. Och då börjar man titta och så börjar man titta, så börjar man titta. Men och då blir man ju, man orkar inte engagera sig på samma nivå i årsredovisningen på det 22 prospektet som man gjorde på det första och andra. Mm. Men jag känner mig väldigt komfortabel med att jag har gjort rätt affär. Och det är ju inte för att det är inte som en aktieaffär att jag tänker att det är någon spekulation, utan det är ju därför att det är värt det för mig, för att jag kommer att trivas med att vara där liksom.
Just det, men för det är lite kul då att vi, och då tänker jag, det måste jag med familjesituationen att göra, att vi har ju precis gjort en rejäl downsize. Och jag utgår ju då ifrån att ni kan ju inte gärna ha gjort en downsize, utan ni har gjort en upsize. Och då tänker jag att vi har barn i olika åldrar, så att säga, tänker jag är liksom anledningen. Men hur stor upsize blev det då?
Nej, men i kvadratmeter så är det kanske en upsize på 25 kvadrat, någonting sånt. Mm. Mer. Men det som var viktigt var att Andrea ville få till ett badkar, och det kunde vi inte där vi bodde, och jag ville få till balkong eller uteplats, och det kan man ju inte få till bara sådär där man bor. Så att, det var ju liksom två nycklar. Primus har ju behov av ett litet större rum, för han har ju bara haft ett litet kyffe och han fyller ju 13 om ett år liksom, så att, men han behöver ju ha någon mer långsiktig lösning. Och sen så är det ju faktiskt så att nu när jag inte har anställda på det sättet jag har, utan det är poddar och det är coachklienter och det är digitala projekt, så har vi behov av ett arbetsrum. Det är, alla har behov av det i corona, men jag har behov av det både före och efter corona också, där jag kan liksom stänga om mig och sitta och jobba med många klienter, affärsutvecklingsklienter och sånt jobbar jag med under sekretess liksom, och passa sig lite dåligt att det springer barn i bakgrunden som spelar PlayStation och fru som övar på pianolektioner liksom.
Ja, men det är ju så. Men ja, men då är det ju också så här, marknaden är ju så överhettad, för det här pratade vi snackade om det här bara för några dagar sedan innan du hade faktiskt klippt till, så jag visste inte att ni hade köpt den ju. Men då var det ju som du konstaterade att det är så jävla dyrt, men har ni hunnit sålt eran ännu då? För det blir ju ändå intressant nu då.
Nej, vi skrev i förrgår kontraktet på den, så att, och vi har fotografering av vår lägenhet imorgon. Så att det är ändå snabbt jobbat med 3 dagar emellan, och jag har redan tagit in offerter på ombyggnationen av den vi ska flytta till. För det är ju ett renoveringsobjekt då, så att det är sånt som jag älskar att hålla på och pula med då. Så att, så att vi har ändå kommit långt på 3 dagar, men den är inte såld ännu, utan det kommer, den processen sätter igång.
Men du, som, för de som undrar, för det har vi faktiskt fått en fråga om också, som inte relaterat just till jobb, men ändå det här med borttagen förevisning. Du som är mäklare, vad är det, berätta hur det normalt funkar.
Alltså det vi har listat ut när vi har poddat om detta ett antal gånger och tidigare, det är ju det att mäklare har ju generellt sett inte en drivkraft att sälja objekten så dyrt som möjligt. Det är lite en illusion det här att en mäklare lever på, provision lever de förvisso på, men om de säljer en lägenhet för 5,1 miljoner eller 5,3 miljoner, det är ju ganska liten skillnad, utan en mäklare vill generellt sett få till affären så fort som möjligt så han kan gå vidare till nästa grej. Sen vill man förstås sälja för ett bra pris, men det vill man ju för att man ska kunna säga till nya potentiella kunder, det vill säga nya som kan tänkas att anlita honom som mäklare, att jag har sålt den här för jättemycket pengar och jag är jättebra på att sälja, för att titta hur mycket jag har sålt för och hur mycket bättre pris jag har haft. Men ärligt talat, deras affär bygger ju på omsättningshastighet. Så då händer det ju ganska ofta då att man har ett litet VIP-register med kunder som har varit på 16 budgivningar och inte fått det, som man hör av sig till innan man har den där stora visningen som man sätter ut på Hemnet och säger, ni kan komma och smygtitta här på torsdag, för jag vet att ni är seriösa kunder, för ni har redan budat på annat och jag vet att ni har lånelöfte och jag vet ju att den här nog skulle passa er. Mm. Och då händer det ju inte så sällan att någon av dem säger så här, vet du vad, den här vill vi ha och vi förstår att det kommer bli budgivning, så att vi brakar på så här mycket pengar mer än vad det står, är vi beredda att betala nu, men då vill vi inte att den går ut någon visning och någon budgivning, utan då får säljaren helt enkelt vara glada för de pengar de fick. Och inte så sällan då säger säljarna, men då är jag av med hela min affärsrisk. Det här var mer än vad jag tänkte om jag skulle få betalt ändå. Då skiter vi hålla på med visning och folk som ska trampa runt här och budgivning och vi vet inte hur det går. Har du redan en kund som är beredd att betala det jag ville ha och lite till, ja, då kör vi.
Och ofta har man ju kanske gjort upp det då med mäklaren innan, får vi så här, då är vi beredda att släppa. Eller så, ja. I mitt fall så var jag inte beredd att göra det, för jag ville verkligen se vad marknaden var. Vi hade en sån speciell lägenhet som kunde verkligen dra åt fler håll. Det var inte alls givet att det skulle dra iväg åt rätt håll. Men jag ville ändå verkligen att marknaden skulle få säga sitt. Men är det mer en standardlägenhet så kan ju mäklarna med 50 000 när egentligen vet ju de att det här kommer den att gå för.
Men du har ju också en situation där du hade köpt någonting nytt och gjorde en downsizing och du har en väldigt bra ekonomi. Så för du kan ju ta affärsrisken om den går upp eller inte går upp så mycket. Men någon annan kan ju sitta och vara så här, vi måste få 4 miljoner när vi säljer. Annars har vi inte råd att flytta in i den nya, för vi har inte lånelöfte på mer. Och kommer det då någon och säger, jag kan ge dig det du behöver så att du kan sova gott på nätterna. Då är det ju många som säger att det är ju värt det. Jag kanske skulle kunna fått 100 000 till på en budgivning, men det hade också kunnat varit att jag fick 100 000 mindre och då står jag där och behöver sälja bilen. Liksom.
Ja, exakt.
Så att jag har full respekt för att det kan gå åt båda håll, men jag tyckte att det jävla fufflande på sistone med dolda bud och grejer. Att det är budgivning och sen så tänker man sig, ja, men då ligger vi högst då. Så helt plötsligt så säger mäklaren, nej, nu är den såld. Och hur kan den vara såld? Jag höll ju på att buda för fullt. Nej, men vi hade ett dolt bud som var högre. Så det är någon överhettning i den här marknaden och lite konstigheter som pågår.
Men har ni diskuterat, för ni har ju en väldigt, er lägenhet är ju på ett sätt opraktisk, men på ett sätt jävligt charmig och praktisk. Er värld förstår jag med Primus att det kanske inte var helt rätt. Men har ni tänkt, hur kommer ni att säga till mäklaren att vi är beredda att sälja in en visning om vi får så här? Eller kommer ni låta marknaden styra?
Den frågan har inte kommit från mäklaren och det tycker jag är bra. Därför att mäklaren kan ju egentligen inte, alltså man kan inte ens gå ut med ett pris och sen ha ett annat pris som är det egentliga priset som man är beredd att sälja för. Det är brott mot lagen att mäklaren gör så. Det kallas för lockpriser. Det vill säga man säger att den här är till salu för 5 miljoner, men den är inte det. Den är egentligen 6 miljoner, för de kommer inte tacka ja till något annat. Så mäklaren får inte göra så, och det verkar pågå precis hela tiden i alla fall. Mm. Utan här har vi helt enkelt, jag och Andrea har förstås tagit i samtalet och sagt så här, om han hör av sig nu och säger så här, du, det är en kund som är beredd att köpa den här liksom, mer eller mindre osett, utan att hålla på att ni behöver ha visningar och ha massa purjolökar i kors på köksbänken. Och då har vi ju resonerat ihop oss och sagt det så här, får vi den frågan, då behöver det vara så här mycket för att vi ska säga, då tar vi det. Annars är vi som du, vi är inte på marginalen, så det är, vi är mer intresserade av möjligheten att marknaden får och ge sitt max än att vi behöver säkra hem liksom att men du vet.
Så att spännande, men så det är det kul. Med det. Alltså, det är roliga tider. Ja, det är roliga tider.
Ja, så nu är det ju högaktuellt med nya typer av googlingar, och du vet ju redan, när man googlar nya saker, då får man ju bara upp det plötsligt, men jag skulle vilja ha en liten knapp. Det kan Facebook få faktiskt införa. En liten knapp där det står, jag har köpt lägenhet. Mm. Så jag slipper få 62 nya förslag på lägenheter. För det är normalt sett inget problem att man får reklam och sånt man är intresserad av. Men jag har aldrig varit så ointresserad av att få förslag på nya lägenheter som jag är nu. Nu har jag köpt, och jag vill helst inte se några andra alternativ. För då får man bara så här ångest. Oj, den kanske hade varit något. Oj, den. Eller det är så här... Nu vill jag bara bort ifrån den marknaden, så att jag inte sitter och liksom engagerar mig i vad jag annars hade kunnat köpt. Men det har inte Facebook fattat, för jag verkar ju trycka på så mycket. Jag trycker på så mycket mäklarannonser, så det vill han säkert ha massor av även i framtiden. Sen skulle jag säga, nej, nu är jag färdig, jag har köpt liksom.
Det där är så intressant tycker jag, att hur man kan flytta fokus väldigt snabbt från det ena. Man brinner då helt in i bilköp till exempel, och sen det enda man ser och tänker och äter och bajsar är bilar. Sen plötsligt så har man bilen, och då är man helt ointresserad och switchar över på husbyggen. Så mycket attefallshus som jag har tittat på under hösten. det är helt sinnessjukt, till att jag nu, attefallshuset är klart, så jag bara, jag vill inte se och höra mer. Nu är det glasverandor som gäller. Och snart blir det utegrillplats. Så att det är ofattbart hur man ställer om snabbt. Så. Det är häftigt. Men för att kunna köpa allt de här grejerna då, så behöver man ju ha... vi har ju pratat mycket om jobb. Vi har haft lite jobbtema här. Och det har, tycker jag, har varit otroligt spännande.
Dels, vi har pratat om medarbetarskap, och vi har pratat om engagemang, och vi har haft facket och pratat om förhandlingar och grejer. Det har varit lärorikt och kul tycker jag. Du och jag som inte har något jobb har fått lära oss nya grejer också.
Ja, men precis. Och vi hade ju Johan från Unionen till exempel, som var otroligt intressant tycker jag, att höra om man skulle lyckas med sin löneförhandling. Det var också väldigt intressant. Vi hade Christer tycker jag. Jag kallar göteborgare Christer. Det var ett häftigt avsnitt.
Fart på honom.
Ja, och det är sällan jag hör dig bli överpratad eller överröstad. Alltså, det var som att man hade dig på den här slow motion-grejen som gör att man låter brusad när vi pratar om i någon podd. Jämfört med Krille. Jädrar anamma vad han körde. Men jag har lyssnat på den, för att jag hängde inte riktigt med själv när vi satt och poddade.
Du körde den på halvfart i efterhand? Så här.
Nej, men jag lyssnade på den i efterhand när jag bara kunde lyssna. För när man sitter och poddar och intervjuar någon som Christer, så har man ju fullt fokus och förstå så här, hela tiden snabbt vad han säger och hur du replikerar. Men då har jag gått in och lyssnat efteråt på honom. Och han hade ju också en sån här snabb och ettrig göteborgsdialekt som också... inte svårt att förstå, men du förstår vad jag menar. Det går fort om man behöver liksom ställa om och sådär. Men då gick jag in och lyssnade nu igen. För annars så lyssnar jag ju, behöver inte jag lyssna på våra avsnitt eftersom jag var med när det hände. Men i det här fallet så gick jag faktiskt in och lyssnade igen för att jag skulle få vara med när det hände. Och han säger mycket bra saker. Otroligt mycket bra saker mellan just arbetsgivare och arbetstagare. Så att, det kan jag rekommendera för er som inte har lyssnat på Christer-avsnittet. Gå in och gör det. Med fokus verkligen på vad han säger, inte på att häpna på hur tyst du blev.
Bara det kan vara värt det. Och sen så kan man vi gjorde också ett avsnitt med Emma och Niklas för Hej Engagemang, och den faktiskt är det avsnittet jag har delats i år som det har varit mest snack om. Så att det satte igång mycket tankar hos människor med vems skyldighet det är att vara engagerad i och värdet av det, sådana saker på arbetet. Men du, vi har inte bara fått ros, vi har också fått ris, kan jag inte säga, men det har kommit in lite feedback från människor som har idéer på vad vi hade bordat säga, eller liksom gränsfall till frågor. För ska jag ta några plock här?
Ja, vi kan väl ta lite punkter. Vi har bland annat fått en kille som heter Viktor som har hört av sig och som tycker att det här senaste temat har varit väldigt, väldigt intressant. Och han, som han skriver, är gäst Johan från Unionen, verkar vara en hygglig snubbe, men han tycker att han har missförstått eller missförstår några av de viktigaste sakerna som man, för hur man ska lyckas i sin löneförhandling. Så vi kan väl ta några punkter. Vi har också fått in från några andra, så vi kan väl ta lite punkter som jag tänker att lyssnarna kan marinera helt enkelt. Och så får man dra sina egna slutsatser. Det finns ju inga superrätt eller superfel här hur man ska göra, för det beror på så mycket om och men. Men jag tycker det är viktigt ändå att vi kan sätta fingret på den feedbacken vi har fått från er lyssnare.
Ja, en feedback som har kommit här då, det är ju att man inte ska gå på det här när det kommer till löneförhandling, att det finns en pott.
Just det.
Det är liksom, ja men du vet, jag har en pott att förhålla mig till och då får alla 2%, varför ska du få mer liksom, då måste jag ta från någon annan. Det argumentet har kommit in här, det tycker inte, det må vara så, men man ska vara försiktig med att köpa det, för det är klart att om jag skapar bra resultat för företaget så får ju företaget mer pengar, så att jag menar, det borde rimligtvis finnas pengar bortom en pott om det gör mig motiverad att liksom, så här, kan man köpa 2 kronor intäkt genom att lägga 1 krona på mig, då är det väl inte en pottfråga. Nej. Så det är ju en feedback som har kommit in här, och det kan jag ju delvis hålla med i, att även om man inte ska liksom bli arg på den chefen som säger vi har det här i pott, så tror jag att man ska förstå att ja, men då får du nog gå till din chef och prata om du kan göra någonting med den potten. För jag argumenterar ändå för att jag är värd det här och det här och det här. Liksom.
Mm. Och en annan punkt där är ju det här med att det är lönsamt att konstant söka nya ansvarsområden. När arbetsgivaren frågar om man kan ta på sig en ny uppgift, så gör man det förutsatt att man byter namn på rollen. Eller att man får en tydlig indikation på att detta ska medföra en höjd lön. Och där är det ju också någon så här, är ni nöjda med det som presteras? Är ju någonstans någonting som man ska undvika. Och det här kan jag ju tycka med att man på arbetsplatser kanske slutar på sin arbetsplats rent av. För att man vill byta uppgifter istället för att man söker jobb där man redan är. Det där har ju du pratat mycket om, Charlie.
Ja, det har faktiskt blivit förvånat. Flera gånger har jag varit med om att det varit anställda som har kommit och sagt upp sig, och det är ju livet, det får man ju bara leva. Det är ju en anställningsförhållande, det är inget slavkontrakt, så man kan ju inte sitta och bli bitter för att personal slutar, det är klart de får sluta. Men ibland slutar de och säger så här, ja för att jag har fått en chans här att göra, jag har ju pluggat en del sociala medier, nu har jag fått chans att jobba med det på ett annat företag här, och då kan jag ju sitta och tänka så här, ja men det hade du ju kunnat göra här också, du hade ju bara kunnat knacka på dörren vilken dag som helst, hej, hallå, du, det här med sociala medier tycker jag vi kan göra bättre på vårt företag där jag jobbar här tillsammans med dig. Liksom. Hur vore det om jag slutar som receptionist? Kan du anställa en annan? Och så börjar jag jobba med sociala medier egentligen. Jag tror att jag kan göra det här och känna så här mycket. Det samtalet måste den personen ha haft på en anställningsintervju någonstans. Den har väl lika gärna kunnat haft med mig. Men jag tror många är rädda för att det låter som man är missnöjd med det man har. Eller man ogillar att få ett nej. Så att man ska bara söka jobb någon annanstans eller söka tjänster som är utlysta istället för att gå in och skapa en tjänst. Gå in till chefen och säga så här, vet du vad, det här tror jag vi skulle kunna göra mycket, mycket bättre. Det tror jag hade varit jättebra om vi gjorde det här där. Och vet du vad, jag skulle till och med kunna vara den som gör det. Mm. Det tror jag de flesta arbetsgivare hade tyckt varit fantastiskt. De flesta skulle säga så här, gud vad skönt, det är precis, vad härligt att du tar upp det. Det där har vi haft upp i möte men tänkt att vi orkar inte hålla på att göra en stor rekrytering. Eller vi vet inte om det riktigt var dags, men kan du göra det på halvtid första halvåret och sen går över på heltid medan vi rekryterar en ny, då vore det som en dröm. Liksom. Eller, och det här har jag pratat med Andrea mycket om, för att jag har stött henne en del som man gör när man är partners liksom, i karriär. Då har jag sagt så här, sök, be om uppgifter och sök tjänster även om du tänker så här, det här är lite för, de kommer nog inte tycka att jag är riktigt redo för det ännu. Mm. Och då säger jag så här, även om du får ett nej så är det ändå meriterande, för från och med nu kommer de ändå tänka på dig när den här typen av saker dyker upp. Även om de sa, nej, vi tror inte att du är redo, så är du ändå på listan över de som ännu inte är redo. För har du inte ens bett att säga, vet du vad, jag tror jag kan vara ekonomichefen, då är ju ingen som ens kommer på att sätta dig på en lista över vilka vi inte tackade ja till den här gången. Liksom.
Nej, men exakt. Och det där är, ja, men det tycker jag också, det är jätteviktigt. Sen så är det en punkt där som ser en fråga som sticker ut lite grann. Där så här, det är Viktor som skriver här. Johans tips om att man ska se till att både arbetsgivaren och man själv är glada. Det här är det sämsta tipset han hade. Om man inte är nöjd med sin lön så lägger man väl fram det som ett problem som måste lösas, oavsett om arbetsgivaren inte sitter 100% glad över det. Ja, jag förstår.
Jag håller inte med Viktor. Viktor verkar vara i en situation där han är mot sin arbetsgivare. Att förhandling handlar om att den ena parten vinner och den andra förlorar. Jag tror inte alls att det är så. Jag menar, jag tror att det här stödjer Johans idé helt och hållet. Det är väl jättebra. Sen kan man vara tuff i förhandlingar, men de flesta... Om jag har fått betala mycket för i lön till en person som verkligen har liksom varit tuff i förhandling och sagt så här, det här är jag värd och jag kommer skapa det här och det här är vad jag behöver för att komma med, ja, då kan jag ju känna så här, oh jädra vad dyrt det blev, men jag kommer också känna på någon nivå så här, fast jag är också stolt över att jävla cool medarbetare har, det här kommer jag få värde för pengarna. Så det handlar ju mer om att om någonting upplevs dyrt, ja, men då får du vara tydligare med vad är ditt värde då, så att den personen tycker att det är värt att betala, ja, inte att den ska vara sur efter mötet. Liksom.
Nej, men samtidigt så förstår jag förstår Viktors punkt i det att många, man får ju inte vara rädd för lite obekväm stämning. Någonstans så, bara man är beredd då också att fullfölja, så man inte sitter och en bister arbetstagare som bara tycker det är skit och går in och gnäller och sen ändå liksom då i så fall sen accepterar, då måste man också mena lite med det man säger. Det säger, är man missnöjd så klart att man ska lägga fram det. Men frågan är, kommer man att bli glad och vilja hugga i om man får till en förhandling? Liksom? För då betyder det ändå att båda parter är glada. Så att, jag håller med dig att Johans tips, som han menade, står jag bakom. Men jag tycker också så här, att man ska fundera då, så att man inte går och är emot sin arbetsgivare. För då kanske man ska byta arbetsplats.
Men här har ju du och jag ett förhandlingsknep som vi har lärt oss den hårda vägen av journalister. Och då tänker jag på tystnadsprincipen. Är du med på vad jag menar då?
Absolut.
Ja, du är egentligen bättre på detta än mig. Kan inte du berätta om tystnadsprincipen?
Jo, men helt enkelt att man bara vågar vänta ut svaret. För alla, man vill inte, det är jobbigt när det blir tyst. Och är man duktig att hantera en jag menar, kvällstidningarna jobbar ju ofta så när de ställer intervjuer till folk, att de ställer en fråga och sen så är de bara tysta, väntar på. Om de inte får det svar de vill så är de bara tysta. För att man då ska lägga ut orden och försöka förklara vad man menar. Och då får de ut ännu mer av intervjun.
Så jag ringer och frågar dig så här, Mattias, det ryktas på stan om att du har varit otrogen. Stämmer det? Då säger du nej.
Nej, det stämmer verkligen inte.
Och så fortsätter jag bara i tyst.
Och då kommer jag att vilja...
Då kommer du säga, alltså otrogen...
Alltså du menar, jag har ju varit otrogen en gång, men det var ju ett
annat förhållande. Det beror på hur man definierar otrohet, men alltså, jag minns inte riktigt vad som hände den där kvällen. Alltså så här, så trånglar man in sitt hörn bara, och så tror jag oftast det i att när man är nervös som arbetstagare och möter sin arbetsgivare i en förhandling. Om jag säger så här, jag vill ha 10 kronor och arbetsgivaren säger så här, ja men jag har bara 8. Och då är man så snabb att säga, aha, har du bara det? Ja men då kanske vi kan prata igen och säga, alltså att man känner att man behöver lösa problemet. Man kan också bara säga, okej, och jag vill ha 10. Och sen är man tyst och då finns det ju en betydande chans här då att arbetsgivaren säger, ja men då kanske jag kan gå tillbaka och se om jag kan göra 9 i alla fall. Och det är ju mera förhandling tycker jag, än att man behöver sitta där och säga, jag tycker ni är så jävla snulla på det här stället, liksom, fan ska man inte kunna få 10 eller skit för ett tag? Alltså så här, vem vill förhandla med någon som tar det personligt och håller på i grinig? Det handlar väl om att liksom, ja, det är lite ett spel men också en respektfråga tycker jag.
Precis, och det lägger ju också Viktor till sen då, som han tycker som är det viktigaste, att man ska vara mentalt inställd på att säga upp sig om de inte kan tillgodose kraven. Ofta visar det sig att de faktiskt kan det. Men visst, man ska vara mentalt inställd, men man måste också i verkligheten vara inställd på det. Att man faktiskt är beredd att byta jobb, att gå därifrån då. Men som sagt, jag tycker det här är intressant och det här måste vara en fundera på. Det finns inga givna, det är inte så enkelt så att det finns rätt och fel. För det beror ju på också, är det ett litet företag, ett stort företag? Har man förmåner som kanske är värt massa andra saker? Har man ja, det finns så mycket som är viktigt, så jag tycker man ska, som jag tror vi var inne på med Johan, att man ska fundera på vad gör att jag kan trivas på den här arbetsplatsen? Mm. Okej, jag vet att om jag går till grannen där borta så kan jag få en högre lön. Men det kanske är någonting jag inte kommer få där. Så att det gäller ju att försöka hitta en nivå där man är nöjd. Och att man förstår arbetsgivaren också. Alltså arbetsgivaren kan ju inte minst i dessa tider ha det jädrigt tufft. Och då är det väl också skillnad om man är anställd kanske på IKEA eller en järnhandel, höll jag på att säga, alltså virkeshandlare nu inför den här sommaren är väl ganska bra. Men det är inte alla, det är ganska många som har det tufft också. Så att, nej, men det här är kul. Vi får väldigt mycket inspel och det är otroligt kul. Ja, så tack Viktor, tack Johan, tack Clara, tack Linda, tack Eva och tack Matilda och tack Rickard för alla inspel.
En annan förslag som har kommit här, det är det här med att man ska börja, när man börjar på ett nytt ställe, att man kan ju ta jobbet med lite lägre lön och sen kommer man överens om att man efter 6 månader ska man göra en omförhandling. Det ska jag säga, det rådet har kommit in från flera här. Liksom. Så få in och visa fram fötterna vad det går för och sen så kan du liksom förhandla lönen sen. Det tror jag ärligt talat inte på. Det här är bara min personliga åsikt, därför att den lönen man börjar med, det blir liksom utgångspunkten. Mm. Det är väldigt svårt att komma 6 månader senare och säga så här, jag fick 10 men nu vill jag ha 20 nu när jag visat vad jag går för. Så, va? Nej, men vadå? 10? Du kanske kan få 11. Alltså det är bättre att hänga kvar i förhandlingen och se till att man får en bra, schysst lön från början. Därför att det är ju, sanningen är ju att när man får ett nytt jobb, det är då man har lättast att höja sin lön än vad man har när man liksom ska förhandla på ett jobb man redan har. Mm. Jag skulle nog ta ett varv till i förhandlingen och inte gå på den här, ja, jag fick inte det jag ville, men vi ska ha ett nytt samtal om 6 månader och då ska vi se om det går att göra någonting när jag har fått chans att visa vad jag går för. Det brukar ju inte bli så jävla mycket pengar på det där 6-månaders-samtalet. Om det ens blir något 6-månaders-samtal är min upplevelse, men jag kan ju ha en annan åsikt här.
Jag håller med dig och det tangerar ju lite grann. Det jag ägnar mig mycket åt, det är ju förhandlingar i mitt jobb. Och där är det ju också, det kan man också, vi hade ju Carl Fager som hade förhandlingspodden som gäst. Och
det var väldigt intressant.
Ja, väldigt intressant och det var ju roligt att höra, för han körde generellt sett efter samma linje som jag brukar göra. Det vill säga att jag försöker alltid lägga första budet. Och det är ganska obekvämt ibland och ibland så vet man kanske inte exakt vad budet borde vara, så att det finns ju en risk att man går för lågt som man gjorde i skolan eller när jag skulle ta mitt första jobb, när jag klämde till med att jag ville ha 10 000 i månadslön och arbetsgivaren sa efter en halv sekund, ja, inga problem. Då var man ju såhär, fan. Men ibland har jag ju också stått med byxorna neddragna när jag har föreslagit ett bud som ligger oändligt långt över vad de ens var beredda. Men jag tycker att det är värt det, för att då har man ju satt det. Då är det den
siffran
nivån,
blir utgångspunkten.
Det är den siffran som är
säger att det är det.
Ja, precis. Då är det den som är utgångspunkten. Och det tycker jag är lite grann samma tes lite grann som du säger också, det här med att man inte ska säga komma överens först och sen om 6 månader gör vi om. För då är ändå grundlönen, det är ändå man utgår liksom, jaha, men ska du ha 3% till? Det är ju vad man årligen möjligen kan få. Då har man liksom målat in sig lite. Ja.
Det finns ju en sanning här och den har vi också fått in på fråga här, att det är, eftersom det är lättare att få ny lön när man byter jobb eller få högre lön när man byter jobb än när man är kvar, så ska man söka mycket jobb och liksom byta jobb ofta. Och det rådet skulle jag nog vara den första att skriva under på. Jag menar, i en rad sammanhang lönar sig att vara otrogen mot sin bank och en liksom elavtal och så här. Men just på jobb är min upplevelse att det där har skiftat. Det är liksom en framväxande generation eller ett par stycken som byter jobb så jäkla ofta. Så det ser inte bra ut på CV. Om du kommer in i en förhandling till mig och säger så här, ska jag jobba här, då vill jag minst ha, du vet, du gör den där tuffa förhandlingen på 40. liksom. Och då tänker jag så här, ja, han har ju snitt stannat 9 månader. Ska jag hålla på att betala för någon som liksom, när jag väl har lärt upp honom det han behöver kunna här, kommer han dra vidare till nästa? Då skulle jag hellre gå på den principen som vi pratade om nyss. Försök att få ett nytt jobb eller flera olika tjänster på samma företag. För kommer in någon och söker jobb som jag ser, de har gått från att sitta i receptionen till att bli säljare, till att bli avdelningschef, till att bli försäljningschef på ett och samma företag inom loppet av 3 år. Då skulle jag säga, jädra vad de här har gjort kometkarriär. Men om man har gjort det där på 3-4 olika företag, då tänker jag, vilken jävla hoppjärka, vet han inte vad han vill göra med livet liksom.
Mm.
Så jag tror att det finns någonting med att stanna kvar om man inte vantrivs där, och sen jobba hårt istället för att få nya tjänster där man är. Och få ny tjänst ska också innebära en ny lön förstås då, istället för att hela tiden tro att gräset ska vara grönare. För rätt vad det sitter när man det ett CV där man har haft 8 jobb på 8 år, och då är det inte så jädra lätt att ens få komma på intervju, för då tänker man så här, ska jag lägga en timme på dig när du ändå kommer vara borta om ett år i alla fall, om jag ens tycker om dig liksom.
Mm. Och som arbetsgivare så är det absolut det jag tittar på, absolut, alltså att man vill inte ha någon som hoppar runt, utan hellre bygga upp och kunna ha en diskussion med arbetstagaren att vi är supernöjda med dig och din insats. Mm. Jag kommer göra allt jag kan för att ha dig kvar. Och sen visa det då årligen med att ge en schysst lön. Och ser man då, alltså det, jag tror ju på den. Sen gäller det ju att arbetstagaren också då är ärlig och är nöjd eller inte nöjd. Liksom. Och är man inte nöjd, så ibland så är det ju också så att då ska man gå skilda vägar. Och då kanske man får en bättre deal. Så att ja, det finns alltid två sidor av det här. Det är det som
det
är så
finns
spännande.
Alltid två sidor.
Så är det.
Du, om vi ska avsluta och stänga den här med lite egna reflektioner, så kan jag väl säga det jag kan lägga till om den här jobbgrejen är, om du lyckas, om och när du lyckas få till högre lön, fatta ett beslut då hur mycket av det du vill spara. Oftast är det inte så himla lätt att spara de pengarna. Öka sitt sparande när man har kan vara lite klurigt. Då måste vi dra ner på någonting annat. Men om man plötsligt får liksom, nu får jag 1 000 kronor mer än förut, då skulle man ju kunna säga redan från början, hälften av det jag får till i min löneförhöjning på min nya tjänst, det kan vi lägga i sparande för att kunna köpa villa om ett par år, eller för att jag ska kunna plugga vidare eller sådana saker. För nya pengar är ju, man gick uppenbarligen runt redan innan, så att då kan man säga att vi lägger 10% eller 50% eller 90% av vad helst det blir mer nu då, kommer vi lägga som sparande. Och på det sättet, den som till exempel gör så att jag spar 50% av mina, jag ökar mitt sparande varje år med 50% av löneförhöjningen, den kommer ju redan efter ett par år ha bästa sparkvoten i kvarteret liksom. Mm. Och ändå uppleva att man blir rikare på kuppen liksom.
Ja, och då får man den här psykologiska effekten också kanske i nästa löneförhandling, att man har råd, man känner sig trygg med sin ekonomi. Man sitter inte på gränsen som gör att man utan när man går in hos sin arbetsgivare, så kan man verkligen säga, man vet att man har en trygg ekonomi, det kommer inte att falla. För att ju högre sparkapital du har, ju bättre du sitter till, ju coolare kan du ju faktiskt vara, med all rätt. Så att det finns så mycket fördelar med att ha stoppat undan pengar, att ha bevisat för sig själv att man kan spara. Så att det ger så mycket kringeffekter mer än bara själva sparandet.
Ja, härligt. Men du, då stänger vi jobblådan tycker jag.
Vi stänger jobblådan, men fortsätt att skicka in
era frågor. Ja, det ska bli jättekul att svara på mera. Vi kommer med ett nytt temaämne, men ni behöver inte vänta till det nya temaämnet. Just nu är luften fri att fråga om vad som helst inne på Klarna-appen. Och för all del finns det möjlighet att mejla till oss på den gamla vanliga adressen om man skulle vilja det också.
Absolut, och sen kan man gå in och titta. Det kommer snart hända lite grejer på vår hemsida som vår snälla lyssnare Emil byggde och som vi nu håller på ska försöka ta tag i och göra ännu bättre. Så att charlieochmattias.se, ganska enkel adress att komma ihåg kan man väl tycka.
Ja, och det bästa med den tycker jag, det är ju den här funktionen att om man gillar ett avsnitt så kan man direkt bara skriva in det vad det handlade om, och så får man upp förslag på liknande avsnitt. Om man sitter där och vid delningsekonomi lyssnat på Bilpool, så kan man söka på delningsekonomi, så bara bam, dyker upp alla avsnitt när vi har pratat om det. Eller om man står i läge att köpa lägenhet kan man skriva mäklare eller bostad så bolån eller vad du vill, och så bam, dyker upp så här är 6
eller
förslag på.
Eller förhandling.
Ja.
Oj.
Ja.
Oj. Nu satt jag en kråka i halsen.
Ja.
Ja, ja. Mm. Nej, det var nog bara lite tört i halsen, helt enkelt.
Ja, jag måste... det är feedback på att vi ska sluta prata.
Ja, det var det jag tänkte säga. Nu sparar vi oss. Nu sparar vi rösten en vecka. Och sen så hörs vi snart igen. Och tack snälla ni för att ni lyssnar och att ni är så engagerade. Tycker vi är toppen.